Ja, då är det måndag igen. Halleluja. Och då ska vi gå vidare med det här med som vi började förra gången. Vi började att titta lite grann på, vad ska vi säga, problemet att få nådegåvor. Ni minns, vi pratade lite grann om hur vi kan ställa oss i en position där anden kan börja att uppenbara våra nådegåvor. Vi börjar vandra i anden, vi tar vara på andens undervisning ur ordet, men vi tar också vara på det vi upplever som en lust, en glädje i vårt inre, utfluten ur rena motiv. Och vi börjar ta försiktiga steg till en början att skaffa oss kunskap, att kanske få arbeta ihop med människor som har erfarenhet och som kan leda oss vidare, dock utan att vi förslavas. Vi fortsätter att vandra i anden och så vidare. Och så började jag lite grann ta upp det här problemet med att vi kan ofta komma in i ett själiskt kraftfält istället för ett andligt. De flesta som inte har en karismatisk funktion i sina liv tror att det är svårt att komma in i ett kraftfält. Det är inte ett dugg svårt. Det är inte problemet. Utan problemet är att komma in i rätt kraftfält. Du kan komma in i någonting som till förvillelse ser ut som kraftgärningarnas nådegåva enbart genom att lära dig hypnos. Och det är inte småpotatis man kan uträtta på det sättet. Det du behöver bygga upp i ditt inre är bara en förvissning om att de befallningar du ger till den person du har hypnotiserat eller är på väg att hypnotisera, att de befallningarna kommer att bli åtlydda. Har du den vissheten i ditt inre, så kan du börja lägga folk på dyrsor och schäslonger och tala om för dem att benen känns tunga, armarna känns tunga, ögonlocken känns jättetunga och de somnar in mjukt och behagligt och ligger som små barn på en sommaräng och sen så kan du börja att ge hypnotiska suggestioner av alla möjliga slag. Och det kommer att hända saker i deras liv. Du kan bygga upp deras självförtroende, många psykologer som sysslar med det här. Du kan göra dem dådkraftiga i alla möjliga riktningar, men du kan också påverka deras fysiska hälsa. Sen väcker du upp dem igen och så är allting okej. Okay. Ett själiskt kraftfält. Nu är det ju så att vi gick in förra gången på trons nådegåva och trons funktion i våra liv. Den tro som flyttar berg, mullbärsfikonträd, omständigheter, sjukdomar, stryk det som ej önskas. Och den tron är ju så att säga själva kraftflödet i vad du sen än är verksam i. Jag menar, det kan hända att du inte alls får någon kraftgärningarnas nådegåva, utan Herren vill använda dig som en profet. Men det som får din profetiska gåva att fungera är i alla fall tro. Och när vi därför ser på frågan om kraftflödet i de olika nådegåvorna, så blir tron på något sätt en central faktor. Jag känner det naturligt att liksom ta tron både som ett illustrationsexempel och som någonting som visar vad det här handlar om. Därför att tron finns med i allt det vi gör i tro. Och ibland så talar vi om en särskild trons nådegåva, ofta i förening med vissa typer av tjänster, till exempel människor med pionjärtjänster av olika slag, vare sig det gäller utåtriktad verksamhet eller sådana som bryter ny mark inom församlingens eget område. Där behövs ju en trons nådegåva. Människor som sysslar mycket med förbön, kanske helt i det tysta, måste ändå ha en trons nådegåva för att orka med det jobbet. För att tala om att dra tunga lass, det är nog det tyngsta vi kan ge oss in i. Så är det att vara just den av människor ouppmärksammade och icke uppmuntrade, utan den som bara ska hämta sin uppmuntran ur Gud, från Gud, ur sin tro. Markus 11 och 22 har vi ju läst många gånger. Jesus sa det till dem, ni ska tro på Gud, står det i nya översättningen. Och ni vet allihopa att det står i grund. Ja, då är det många. Som en ren uppmaning, ha Guds tro. Och vi är ju också klara över att om det finns en Guds typ av tro, så måste det finnas en annan typ av tro. Och det vill jag kalla för människors tro. Jesus kunde lika gärna sagt, ha inte människors tro, utan ha Guds tro. Båda typerna av tro uträttar underverk. Båda typerna. Men det är bara den ena som föder god frukt. Nämligen Guds typ. När vi nu börjar undervisa om vad tro är och hur man så att säga ställer sig i en sådan position att Herren kan börja ge oss en tro, så kan vi liksom angripa problemet pedagogiskt på olika sätt. Vi kan börja undervisa om Guds tro och hur man får Guds tro. Och på det sättet vinner vi mycket kunskap. Men jag vill anlägga nu den pedagogiska tekniken att jämföra Guds tro med människors tro. Därför att då först så ser man liksom var gränsen går mellan de två. För det kan hända att man börjar sikta in sig på att växa i Guds tro. Och så har man inte klart för sig var gränsen går, och då börjar man växa i mänsklig tro i själva verket, fast man tror att man är på den säkra sidan. Och jag ska ta och berätta två stycken sagor. Ibland berättar jag sagor. Och det här är människoöden som jag har sett. Fast jag har möblerat om en hel del i den rent yttre ramen av det här. För att jag menar, det har inget intresse vilka personer det gäller. Men jag vill säga er, det här är alltså två människor som spårat ur i tro. Och under de år som jag har hängt med i den karismatiska svängen, vågar jag säga, jag har sett ungefär lika många som kunnat hålla sig kvar på rätt sida av gränsen som jag sett folk som flippat ut. Jag tror det handlar om 50-50 ungefär. Sagan om John och Britta. John och Britta var ett ungt par. De hade flera barn. Levde i ett till synes ganska lyckligt äktenskap och bodde i ett litet samhälle. De var medlemmar i en församling som var rätt så död och stagnerad. Det hände inte mycket. Men John och Britta, de trivdes gott i församlingen och var goda vänner med de flesta i församlingen. Och åren gick. En vacker dag blir John och Britta andedöpta. Och de börjar orientera sig i andens kraftfält. De börjar bli verksamma i tro. Som det ser ut av en tillfällighet kommer John in i en befrielsetjänst. Han blir helt enkelt tvungen att befria en människa. Och plötsligt öppnar sig stora och vida vyer för honom som han inte har sett förut. Och stora kraftfält börjar flyta genom honom och hans tjänst inför Gud. Men han förstår inte att hantera kraftfält. Utan han för ut det i församlingen bland människor som inte är förberedda. I denna stagnerade församling uppträder nu en rad reaktioner. De flesta blir kritiska, några blir avundsjuka. Plötsligt känner sig John och Britta isolerade. Det går nu prestige i Johns tjänst och han börjar handla oöverlagt i tro. Han börjar bygga upp tro för ekonomiska under. Men han gör det i köttet. Rätt vad det är så går han och köper en stor herrgård. För nu ska här öppnas ett befrielsecentrum. Och här ska folk tas om hand och befrias. Och nu så ska det skapas en värdig ram till den nådegåva som har öppnat sig i hans liv. Man flyttar dit, man börjar så smått och ekonomin kraschar totalt. Uppenbarligen därför att man sprang iväg, man var inte ledd av Gud in i det här, utan det var en sorts prestige som liksom födde fram hela handlingsmönstret och man hade inte inväntat Gud. Ekonomin krasar ihop och John och Britta klarar inte upp ekonomin och klarar inte de transaktioner som åtföljer det hela, utan hamnar till sist på fel sida om Svea rikes lag och ställs inför rätta, går i konkurs. Sagan om Lars och Inga. Lars är pastor. Inga är hans mycket lojala hustru. Lars har goda ambitioner och ambitionen att lyckas bättre än andra. Han är en ganska dådkraftig person, en stor, muskulös kille. Han bygger upp tro för helande och för pionjärarbete och ger sig frejdigt ut i båda delarna. Han växer och blir en mycket inspirerande man, och jämsides med pastortjänsten är han ibland ute på långa tältkampanjer, och i en del av dessa händer märkliga underverk. En blind man får plötsligt under ett möte där han sitter i bänken sin syn tillbaka. Reser sig jublande i tältet och ropar så det dånar: jag kan se, jag kan se. Vid ett annat tältmöte så kommer det några patienter från ett närbeläget mentalsjukhus. Blir hela, det kommer nästa dag med många andra patienter. Man halvt om halvt tömmer en avdelning. Men den här mannen, han har inte en riktig förkrosselse i sitt inre. Och det visar sig först och främst att han kan inte lyssna och inte samarbeta. Utan han försöker att kompensera sina svårigheter på det mellanmänskliga planet. Med de man ska samarbeta med försöker han bygga upp, eller komma förbi genom att istället bygga upp en tro. För större underverk, för större kraftgärningar, för mer dådkraft, för mer pionjärarbete och så vidare. Och ger sig hela tiden ut i större uppgifter. Han börjar köra över sina medarbetare i tro. För Guds verk kan inte vänta. Han blir tvungen att bryta upp från plats efter plats. Han lämnar alltid bränd mark efter sig. Människor börjar så småningom känna hans namn. Sverige blir ett allt för litet land. Det går inte att vara kvar i Sverige. Han börjar dra ut i en internationell karriär. Skapar stiftelser. Bedriver missionsverksamhet och evangelisationsverksamhet. Men lämnar alltid efter sig medarbetare som ruskar på huvudet. Och allt eftersom hans tjänst så att säga växer, så förkortas också den tid under vilken människor kan samarbeta med honom. Så småningom blir både han och hans mycket lojala hustru två bittra, förgrämda människor. Och deras tjänst upplöses så småningom. Man skickar ut bulletiner till understödjare där fakta blir allt mer friserade. Man går långsamt över gränsen till vad som kan kallas ren förljugenhet. Guds tro och människors tro. Det ena bär god frukt i ens eget liv, i andra människors liv. Det andra kan vara fyllt av kraft, men bär förr eller senare dålig frukt. Guds tro formas av två levande parter. Det är ditt samarbete, det är ditt umgänge, det är din gemenskap med den helige ande som får tron att växa fram. Guds tro. Du inbjuder den helige ande att börja tala i ditt inre. Att börja ge ljus över omständigheter i andevärlden genom att du läser, mediterar, begrundar Guds ord, Guds logos. Den heliga ande ger sitt rema ovanpå Guds logos. Och ditt rema, detta rema plus detta logos föder en tro i ditt inre. Och den tro som växer fram, den handlar ytterst om att du lär känna Gud. Din tro är en förlitan på Gud som person. När du kommer i kriser, när du kommer i svårigheter, när du så att säga behöver trons kraft för att övervinna förhållanden, då är den grundad i din visshet om vem Gud är. Jag känner Gud. Det är så han vill ha det. Det är så han menar att jag ska gå fram här. För jag känner Gud. Du tror på en person. Du har lärt känna hans pålitlighet och trofasthet. Och det är så att säga hans bidrag till er gemensamma tro. För tron har ni tillsammans. Ni är två om den. Det är Guds tro. Människors tro. Den kan byggas upp i alla möjliga sammanhang. Politiska sammanhang, sociala sammanhang, psykologiska och terapeutiska sammanhang. Om du lär dig hypnos eller vad det kan vara. Den formas av en levande part. Och gäller hans relation till en nedskriven doktrin. Det är människors tro. Det är en person plus en text. Guds tro var två personer plus en text. Här är det en person plus en text. Det man bygger upp, det är nu inte en tro på en persons, det vill säga på Guds egen pålitlighet ytterst sett, utan det man bygger upp är en tro på, så att säga, en lagmässig funktion hos vissa abstrakta principer eller löften. Man bygger upp en tro på löftena eller principerna istället för att bygga upp en förvissning om Guds egen pålitlighet som person. Det kan tyckas vara väldigt hårfina skillnader det här. Men inte förrän man går över gränsen och ser vad som är människors tro och verkligen begrundar det i sitt inre, så förstår man att vägen till livet är smal. Vi är ju aldrig lovade något annat. Den är så smal som man kan bara komma fram med en cykel, så att säga. Man får inte vingla för mycket med cykeln. Ja. Och ni förstår att det går att förhålla sig till logos, det skrivna ordet, på ett sådant sätt så att man öppnar sig för den heliga ande och anden bygger upp en tro i mitt inre. Och min tro är framsprungen, så att säga, ur ordets gemenskap med Gud. Men det går att använda samma logos till att bygga upp en tro i mänsklig kraft. Och många gånger tror jag att det är så lätt att gå över den här gränsen om det på något sätt går jäkt eller prestige i ens letande, ens sökande efter en växande tro. Jag ska minsann visa dem. Vi är tillbaka i detta med drivfjädern igen. Vad är det som driver mig? Vad är det som gör att jag söker en växande tro? Har jag motiv som på något sätt ligger vid sidan om Guds rike, så blir det mycket lätt att jag också får bråttom. Och människors tro byggs upp mycket fortare än Guds tro. På samma sätt som du kan lära dig vissa karaktäristika om en person utan till. Det kan du göra på en kafferast, med lära känna honom, kan ta ett helt liv. Guds tro bygger du därigenom upp som ett umgänge med Gud. Och när du på det sättet umgås med Gud, så får du också del av hans kärlek. Kärleken blir så att säga den botten på vilken allting står. Din tro kommer att bli en tro som är verksam i kärlek, som det står i Galaterbrevet 5 och 6. Allt beror på om man har en tro som är verksam i kärlek. För varje gång som Herren får ge dig sitt rema, det där känner du väl till vid det här laget, varje gång Herren ger dig ljus över det ena eller det andra, så får du också del av Guds kärlek i ditt inre. Det är därför man blir så glad när man får ett rema från Herren. Därför att ett rema, varje Guds tilltal, också när Gud pekar på din synd, va, så åtföljs ju varje Guds tilltal av Guds kärlek. Det är det som gör att när Gud pekar på din synd så blir du glad och lämnar den och blir fri, och när djävulen pekar på den så blir du missmodig och bunden. Därför Guds rema åtföljs alltid av Guds kärlek. Och när Gud med sitt får lägga sitt rema ovanpå sitt logos och på det sättet föda fram en tro i ditt inre, så är det en tro som är verksam i kärlek. Den är framsprungen ur ett umgänge med Gud. Om du å andra sidan spårar in i ett mänskligt trostänkande, så är argumentering, självsuggestion och viljestyrka viktiga mekanismer för att forma din inre visshet. Argumentering, självsuggestion och viljestyrka. Och då kan du få en tro som fungerar frikopplad ifrån kärlekens sammanhang. Det kan finnas kärlek där, behöver inte finnas kärlek. Det kan bli som jag läste om den här mannen nyss, så att man till och med kör över sina medarbetare i tro. Om Gud med sitt tilltal får föda fram tro i mitt inre, så blir jag själv förkrossad och Gud blir centrum i mitt liv. Det är väldigt lätt att säga att jag önskar att Gud skulle vara centrum, men vi vet, det där kan vi inte bara ordna så att säga med ett litet snäpp. Nu är Gud centrum i mitt liv, halleluja. För 2 minuter sedan var han det inte, men nu är han det. Utan det där är ju en mognadsfråga. Långsamt får vi kliva ner ifrån vår egen kungatron och sätta dit Herren istället. Som kungars kung. Och sen får jag sätta mig på en liten tron vid sidan av och bli kung i hans rike. Men Gud får bli centrum på något sätt. Och jag måste också i mitt sökande efter tro och efter gåvor och så vidare liksom erkänna att jag kan inte komma längre än vad Gud vill. Sen är en annan sak att Gud vill alltid att jag ska komma mycket längre än vad jag tror, men den annan femma. Det har ändå på något sätt med att göra att det är inte jag som väljer, det är inte jag som bestämmer. Men går jag över gränsen och liksom istället med argumentering, självsuggestion och viljestyrka bygger upp en tro på abstrakta principer, så är ju den uppbyggnaden i och för sig gränslös. Och jag tenderar att förbli centrum. Jag har svårt att komma ifrån det här även om jag vill. Eftersom det är jag som bygger upp min tro. Och Gud blir då, vare sig jag vill det eller inte, en sidoordnad person som förser mig i det jag gör. Därmed inte sagt att inte Gud förser. Det vet ni, vi allihopa, det vet vi att han gör. Men jag menar, han är inte sidoordnad. Utan han förser ju mig. Därför att jag är underställd honom. Om Guds tilltal är en viktig komponent i mitt sökande efter tro och i mitt växande i tro, så finns det aldrig någon skarp gräns i mitt liv mellan, vad ska vi säga, trons tillväxt och det som Paulus i Romarbrevet kallar trons lydnad. Det vill säga vandringen i anden. Därför att allt sammans bygger på ett Guds tilltal. Allt sammans bygger på den helige andes initiativ i mitt inre. Och min umgängelse med Gud både får min tro att växa och mitt liv att formas, så att säga, i en samklang med det som Herren lägger ner som en levande visshet i mitt inre. Trons visshet och trons lydnad hänger ihop. Allt sammans är, så att säga, delfenomen i min tro. Luther sa att tron sitter i fötterna, men den sitter väl inte bara där, men den ska också sitta i fötterna. Därför att det jag får som en levande tro, det ska forma mitt liv. Och det blir ingen skarp gräns alltså mellan det Herren bygger upp som en tro i mitt liv och det Herren för mig ut i som en vandring i anden. Tron blir en del av min vandring i anden. Men om jag bygger upp en tro utifrån, ska vi säga, abstrakta principer, genom självindoktrinering, så får jag en tro som inte nödvändigtvis behöver vara korrelerad till min vandring genom livet. Naturligtvis blir det en tro som jag använder och som på det sättet också är en del av min vandring. Men de hänger inte ihop på samma vis. Jag är själv fri att koppla isär de här när jag får lust. Därför är det fortfarande jag som bestämmer. Om jag lever i Guds tro, så har jag min glädje i att mitt namn är skrivet i himlen. Det vet du, det säger Jesus när lärjungarna kommer tillbaka, de här 72 som det står i Lukas 10 kapitel. Kanske ska slå upp och läsa. Lukas 10, verserna 17-20. De 72 kom glada tillbaka och sa: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett dig makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Det är den glädje som Herren rekommenderar. Därför att den andra glädjen, vad är det då? Jo, det är glädjen över resultatet. Du är inte förbjuden att glädja dig över att människor blir helade, att människor blir omvända, att människor kommer till tro och så vidare. Men det finns någonting här som så lätt glider över i stolthet och högmod. Och då fortsätter du, om inte förr, att försöka få din tro att växa i mänsklig kraft. Guds typ av tro fungerar så att ju mer kraften flödar genom mitt liv, desto mer lär jag mig av erfarenhet, observera, av erfarenhet, att jag i mig själv aldrig kan veta hur Gud vill göra under, eller ens om han i det ena eller andra ögonblicket vill göra ett under just då. Jag blir hela tiden så beroende av hans ledning och hans initiativ i den enskilda situationen. Och på det sättet blir jag beskyddad från tvärsäkerhet och stereotypi. Jag vet att varje situation jag kommer i är unik. Och jag vet att jag måste ha Guds unika ljus över varje situation jag ska tackla, för att verkligen kunna gå in och bryta upp bojor, lösa ut människor ur otro, ur tvivel, ur sjukdom, ur bundenhet, vad det kan vara. Jag kan inte gå fram med en tvärsäkerhet. Jag kan inte hantera alla situationer lika. När du ser på hur Jesus botade sjuka, han gjorde aldrig lika från gång till gång. Han ställde inte upp folk på två led och gick igenom hela kön. Jag har själv blivit botad i en sån kö en gång, så jag ska inte... men på något sätt, jag tror att det Herren vill att vi ska växa fram till. För han vill att vi ska komma vidare. Det är just det här väldigt individualiserade handlingssättet. Där vi är totalt beroende av Gud i allting. Ju mer jag istället glider över i att bygga upp en tro i mänsklig kraft, desto mer blir min tro lagisk. Därför att den faller tillbaka på en doktrin, en lag. Att vara lagisk är för många människor att vara snipig. Lite så här att, usch då, så permanentade du är i håret eller någonting sånt där. Eller jag såg dig på bio igår, inte på bio men komma ut ifrån en bio kanske. Ja, halleluja. Men det är ju egentligen bara ett specialfall av att vara lagisk. Då har man en lagisk, alltså en formel, ett formeltänkande när det gäller människors handlingar. Men du själv kan på så många andra nivåer i ditt liv styras av formler och formeltänkande. Och om du bygger upp en tro som inte så att säga är en hjärtats förvissning om Guds personliga pålitlighet i ditt liv, utan som är en doktrinär tro för vissa principers oryggliga funktion, så är det mycket lätt att du i din tro och ditt tros utövande blir lagisk. Du vet alltid hur det ska vara. Du vet alltid hur man ska göra. Du kan veta. Och tro är inte detsamma som ett vetande, tvärtom. I det ögonblick du säger att ja, men vi kan veta hur det här ska hanteras, då är man, efter mitt sätt att se det, ute på farlig mark. Därför tro är inte ett vetande, utan tro är tro. Och den är något levande som alltid måste ha kontakt med den jag har tro för. Därför tron är så att säga min sammankoppling med trons hövding och fullkomnar. Han kan ge dig ljus över varje enskild situation så att du kan handla i tro och på ett sätt veta hur du ska handla i den tron, i den situationen. Det är lite svåra gränser här, det blir lite abstrakt och lite klurigt, men jag hoppas att ni har välviljan påkopplat till att förstå vad jag menar. För att vi önskar så lätt att ha ett vetande som gäller för alla situationer. Därför att det förlöser en speciell form av frimodighet i vårt inre. Men tron är ett vetande som fås som färskvara från Gud. På något sätt. Och när så att säga den färskvaruaspekten går förlorad, så är det lätt gjort att man börjar veta saker för andra människors räkning som kan ställa till väldigt mycket trassel. Och då kan så att säga ens trosutövande få en lagisk komponent över sig. Med abstrakta, när jag talar om abstrakta principer i de här sammanhangen så menar jag alltså att ju mer vi formulerar innehållet i vår tro så att säga i klara, enkla principer med vad ska vi säga, lite grann naturlags karaktär. Så att, att det liksom är på glid emot ett handgreppstänkande. Gör man så och så, så blir det så och så, om jag bara gör det i tro. Då är man på glid bort ifrån det som gör att varje gång jag handlar i tro så handlar jag utifrån ett gudomligt initiativ. Och då bygger jag istället upp ett kraftflöde av själisk natur i mitt liv. Jag vet själv hur och när och på vad sätt jag ska handla. Ja, vi kommer in på detta med Huygens trosundervisning, men jag vill betona att i stort sett fungerar det så här, att jag kan ta upp Huygens trosundervisning och omsätta den till en gudomlig tro. Därför att jag är hela tiden i balans med den helige ande när jag på det sättet använder de principer han undervisar om för trosuppbyggnad. Anden är med. Och jag kan göra det på ett sånt sätt så anden inte får vara med. Det är samma principer för meditation och bibelläsning och att förbliva i ordet och låta ordet finnas där. Va? Men i det ena fallet så befinner jag mig så att säga i balans med Herren. Och inväntar så att säga ett rema tills dess att ordet blir levande i mitt inre. Och jag får alltså en på det sättet en tro som är ett uttryck för min vandring i anden. Men det finns också frestelsen att jag använder i stort sett samma principer fast utifrån en mera doktrinär handlingsmodell på samma sätt som KPML-lärarna bygger upp sin tro för marxismen. Och det är hela tiden det jag vill ute efter, att visa att det här är principer som är okej. De är bra. Men det diket är så djupt. Läser vi Huygen så tycker jag att han, för honom är det så självklart. Han lever personligen i ett sånt enormt sammanhang med den helige ande. Så för honom är det så självklart att anden ska vara där och bekräfta. Alltså, ibland tycker jag att det kommer bort i hans undervisning. Ibland tänker man inte på att undervisa om det som man tycker är självklart. Medan, och han talar ju så oerhört mycket i vissa sammanhang om att man måste vara i God's perfect will, som man kallar det. Guds perfekta vilja. Han talar om God's permissive will. Gud kan tillåta saker med ett ja då. Ungefär som han sa till Biliam, jag går med om då. Men när han gjorde det upptändes Guds fred. Och Huygen betonar ju att det inte är likgiltigt om man är i Guds perfekta eller Guds tillåtande vilja. Utan allt man gör måste ske i samklang med den helige ande. Men sen tycker jag Huygen betonar inte den här gränsen. Och det är därför jag tar upp det här idag. För att jag tycker mig ha sett de här faktorerna. Och hur lätt det är om man inte är självobservant. Om man inte är ödmjuk inför sig själv, hur lätt det är att halka över den här gränsen. Och som jag sa i början av lektionen, jag har sett ungefär lika många hålla sig kvar på rätt sida gränsen som jag har sett folk flippa runt och hamna i diket. Och det blir mycket bucklor i plåten, jag lovar er, vid de dikeskörningarna. Ju större kraftflödet är, desto större krasch blir det. Och ofta drar man med sig många i det här. De första jag berättade om här, som öppnade det här healingcentret och så vidare, jag lovar er, det går många kristna omkring i Sverige idag och undrar varför hjälpte inte Gud? Vad var det för fel på det här nu då? Och många som går och tänker att det där karismatiska, det ska vi akta oss för.